السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأهلا وسهلا تلأنا لكم في دنا بقسم لبوك الصحيح ترغيب وترهيب أبوك سكيبنا بالإمام المنذري وصيدا رتد أو بالإمام الألباني أبوك سمترك وحكرا قودا كاركتاش دراغ قودا فورمر أو ديركا مقدس إنورما بلاني وكوكسو نمنر حديثر وتكستر أم faran av att göra vissa synder och ha vissa dåliga karaktärsdrag. Det är en bok som nämner hadither som uppmuntrar till gott och avskräcker för ont. Och det här är den sjunde lektionen i kapitlet om sadaqa. Och sadaqa omfattar ju all form av välgörenhet, vare sig den är obligatorisk eller frivillig. Och vi har ju talat i de första lektionerna om just zakat, vikten av att betala den, faran av att inte betala den. Sen har vi även talat om sadaqa, vikten av att skänka och ge till behövande och den enorma belöningen som finns där i. Och vi kommer idag börja med ett lite kortare kapitel som heter uppmuntran till att ge sadaqa i hemlighet. At-targhib fi sadaqa as-sirr, belöningen och dygden av att ge sadaqa i hemlighet eller dolt. Och nu vet ju inte islam, man kan göra gärningar öppet eller dolt. Du kan välja att skänka pengar offentligt där folk ser det. Och du kan välja att skänka pengar dolt där ingen ser det. Eller hur? Så vilken är bäst?
Dolt.
Dolt är bäst. Alltid eller finns det undantag? Finns undantag. Som till exempel, när kan det vara bättre att skänka pengar offentligt öppet?
För att motivera andra.
Precis, om man vill motivera andra, man vill vara en förebild, ett gott exempel, så är det bra att man gör en god gärning öppet. Och det finns bevis för det. Profeten alaihissalam till exempel bad frivillig bön öppet på en hög plats för att folk skulle se honom och lära sig hur man ber. Så att där är nyttan självklart att lära folk hur man ber. Så då är det bättre, även om det är frivillig bön. För att då, om det är i ett lärande syfte eller om det är ett motiverande syfte. Att man gör en god gärning. Som då även hadithen i Sahih Muslim. Där det kom en grupp fattiga människor till Medina. Som knappt hade någonting att klä sig med. Och då uppmanade profeten alaihissalam till sadaqa. Och folk var lite så här. De var inte så snabba, om man säger så. Men en man i Medina gick hem och fyllde, jag vet inte om det var något stort i alla fall, en korg eller någonting med sadaqa. Och han kommer och lämnar det på golvet framför profeten alaihissalam. Och då började folk att ta efter. Då vaknade folk till, gick och hämtade sadaqa och gav sadaqa. Och då säger profeten alaihissalam, det här kända uttalandet, att den som gör en bra sunna i islam får belöningen för den och belöningen av alla dem som följer honom. Så här, han var den som då motiverade folk och som tog initiativet, så han får en källa belöningen för alla de han uppmuntrat och motiverat. Så ett sådant syfte kan det vara tillåtet. Och det är också bra här att vi säger till exempel, det är bra att ge sadaqa i hemlighet dolt. Att till exempel förr i tiden man kanske gick ut på natten, satte på sig en luva, man lämnade sadaqa framför någons dörr eller liknande, och ingen visste vem som hade gjort det. Det här var någonting som de tidigare lärda gjorde. Att de gick ut på natten och lämnade sadaqa. När fick de reda på vem som givit dem sadaqa? När personen dog. Då slutade sadaqan komma. Så förstod de att det var från den här personen. Subhanallah. Så det händer. Att folk ger i hemlighet. Det är mashallah någonting nobelt, någonting gott. Och alhamdulillah, Allah azza wa jalla har idag underlättat att ge sadaqa i hemlighet. Med att vi, det vanligaste formen av sadaqa kanske sker genom att man överför pengar, skickar pengar, swish eller liknande. Eller hur? Ingen ser. Förutom kanske mottagaren. Men annars ingen ser. Vem har gett vad? Hur mycket har personen gett? Ingen vet igen. Så att alhamdulillah, att ge sadaqa i hemlighet är väldigt enkelt idag. När det kommer till att göra goda gärningar hemligt, så ska det inte heller gå till en överdrift. Till exempel, vi säger, som jag gått igenom tidigare, den bästa bönen är bönen som bes hemma, förutom den obligatoriska bönen. Varför? För att den är dold. Det är bara du, Allah subhanahu wa ta'ala, ingen ser det. Det är närmare till ikhlas. Eller hur? Så generellt vi säger, det är bättre att be sunna hemma. Det är bättre att ge sadaqa i hemlighet. Det är bättre att fasta, frivilligt fasta, i hemlighet och så vidare. Men det här ska inte heller gå till en överdrift där man lämnar att göra en god gärning. Till exempel ibland, låt oss säga, du kommer till moskén, de gör adhan. Okej? Okay? Du har valet av att sätta dig ner, eller beta till mesjid, sätta dig ner. Eller du har valet av att be sunna. Och du brukar be sunna. Ska du då lämna att be sunna bara för att det finns folk där? Nej, det ska du inte göra. Be sunna, alltså. Det är inget fel att be sunna i moskén. Det är bättre att be hemma, men det är inte fel att be sunna i moskén. Och de lärda har också klandrat att lämna goda gärningar i rädsla för ria. Det blir också fel. Alltså att man hela tiden tänker att så fort jag gör någonting öppet, det är ögonkänneri, jag vill visa upp mig. Nej, vi gör många saker öppet. Så i så fall, om man tänker sådär, då kommer man inte göra någonting alls. Varför går du ens till moskén och ber? Varför ber du den obligatoriska bönen? Varför gör du hajj? Varför gör du umra? Om du tänker sådär. Så gör goda gärningar och låt inte shaitan leka med dig. Ibland shaitan kommer och säger, men det är ria. Du har möjlighet att skänka pengar. Jalla, du måste skänka nu öppet. Någon kommer med en korg till en fattig person. Så han går härifrån till exempel. Antingen ger du eller du missar chansen. Du ger öppet, alla ser dig, eller du missar chansen. Vad gör du? Du ger. Men du ger uppriktigt för Allahs skull. Om du ger för att visa upp det, det är klart att det är fel. Men det är inte fel att göra en god gärning öppet. Eller hur? Och Allah har nämnt det också i surat al-Baqarah. Just om att skänka pengar. Att om ni gör det dolt är det bättre. Men att göra det öppet är också bra. Så att man ska inte tänka, nej, det är bra, bäst att göra det dolt och man får inte göra det öppet. Lär. Du får göra det öppet och du får göra det dolt. Och generellt är det alltid bättre att dölja sina goda gärningar. Men det utesluter då inte att man gör en god gärning öppet också, även om den är frivillig. Nah. Och författaren börjar med att nämna den mycket mäktiga hadithen som finns i Bukhari Muslim, hadith Abi Huraira radiyallahu anhu, där profeten alayhi salatu wassalam sa att det finns 7 sorters människor som Allah kommer att skugga under sin skugga den dagen det inte finns någon annan skugga. Han sa den rättvise ledaren. Och sen sa han en ungdom som växer upp i att dyrka Allah azza wa jall. Och en person vars hjärta är fäst vid moskén. Och 2 personer som älskar varandra för Allahs skull. De träffas endast för Allahs skull. Och skiljs åt för Allahs skull. Och en person som blir lockad av en vacker kvinna med position. Gärna till att göra haram. Och han säger, inni akhafullah, jag fruktar Allah. Och en person som ger sadaqa så pass dolt att hans vänster hand inte vet vad högra handen gav. Och en person som minns Allah i ensamhet och hans ögon fylls med tårar. Mashallah. Här nämner vår älskade profet alaihi salatu wassalam 7 sorters människor. Inte 7 personer, utan 7 sorters människor. Folk som har dessa egenskaper. Som kommer att äras med att få Allahs skugga på domedagen. Den dagen där solen kommer nära. Den dagen som är 50 000 år lång. Och det finns ingen tillflyktsplats. Det finns ingenstans att skugga sig eller ta skydd eller liknande. Utan det finns bara den skuggan som Allah azawajal kommer att ära vissa av sina tjänare med. Och de här är inte begränsade till 7. Det finns även andra. Men här i denna hadith nämns 7 sorters människor som kommer att få Allahs skugga på domedagen. Och Allahs skugga betyder här skuggan under hans tron. Skuggan av Allah Azza wa Jalls arsh. Den mäktigaste av skapelsen. Så vilka är de här 7 som kommer att äras på domedagen av att få stå under Allahs arsh? Den första och viktigaste av dem, det är också därför profeten a.s.w. började med att nämna honom, är den rättvise ledaren. Genom den muslimen som besitter ett ämbete, en position, i samhället där han har en styrande, han har makt Det kan vara allt från kung till khalifa, till amir, till guvernör och så vidare. Han besitter ett ämbete, en hög position. Och han är rättvis. Han är adil, som här beskrevs, imamun adil. Rättvis. Han dömer så som Allah vill att han ska döma. Han ger inte företräde till kompisar, till släktingar. Han hindrar inte folk som är berättigade någonting gott på bekostnad av någon han känner eller liknande. Utan han är rättvis. Han är adil. Och han dömer rättvis även om det skulle vara mot hans släktingar. Eller hur? Så som profeten nämnde, att även om min dotter Fatima skulle stjäla, jag skulle straffa henne. Det spelar ingen roll. Vi har ingen yani, svåger politik i islam där man ger företräde eller man ger undantag och kryphål och så vidare, utan lagen gäller för alla. Alla är yani, samma inför Allah subhanahu wa ta'ala, inför lagen. Så han är rättvis ledare. Och det började med honom. Varför? För de säger på grund av den stora nyttan han gör. Alltså en av de mest gynnsamma saker i dunja är en rättvis ledare. För om ledaren blir rättvis så kommer hela samhället att gynnas av det. Alla i samhället, miljontals människor, kanske generationer kommer att gynnas av hans rättvisa. Och därför som Imam Ahmed, då man frågade honom och man sa om du fick en dua, en dua som skulle besvaras, till vem skulle den vara? Han sa till ledaren, att Allah ska göra honom rättfärdig. Inte för mig själv, inte för min familj, för ledaren. För om han blir bra, blir samhället bra. Så han började här med ledaren, den rättvisa ledaren. Och för att de är så sällsynta, så det är väldigt få ledare som lever upp till att vara rättvis, som har den här fulan adil. Han är verkligen en rättvis ledare. Den andra som nämndes var en ungdom som växer upp i att lyda Allah, i att dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. En ungdom som växer upp med att be sina salat, fasta ramadan, hålla sig borta från stora synder. Han har inte den här mörka epoken i sin ungdom som många har. Där de kanske lär sig islam i hemmet, sen när de blir 13, 14, 15. Kallas de blir kaos ute i centrum och börjar bli kriminella. Och det går kanske 10 år tills de kommer tillbaka till islam. Eller att praktisera islam. Utan den här ungdomen, mashallah, hela ungdomen. Betyder inte att han är syndfri. Alla har sina misstag och så vidare. Men han är praktiserande. Praktiserar islam hela sin ungdom. Det här är också något sällsynt, eller hur? För även många av oss som sitter här. Vi kanske har haft. Ni har haft svackor i era liv. Där ni har halkat och ni har haft en period. Där ni kanske lämnade bönen eller blev kriminella. Eller gjorde haram och så vidare. Och sen kom ni tillbaka till islam, eller hur? Men att en ungdom, mashallah, han biter ihop. Han gör inte det alla andra gör. Han struntar i grupptrycket. Han är inte den här wannabe som bara gör som alla andra. Utan han har sin egen mashallah styrka, personlighet. Han vill göra Allah nöjd framför sina vänner. Han skiter i vad folk säger. Låt dem skratta åt mig. Alla gör haram, du gör inte haram, jag bryr mig. Ja, han är stark. Wallahi, han är stark, eller hur? Så han kommer mashallah äras av Allah subhanahu wa ta'ala med den här stora belöningen. Och här också, tappa inte hoppet. Så vet ni att islam är man faktiskt ung tills man är, vad är det vissa säger? Vissa lär sig tills du är 40 år. Ja, du är ung ganska länge i islam. Så alhamdulillah, ni har många år på er att mashallah praktisera islam och leva upp till denna goda egenskap. Och den tredje personen som nämndes var en man vars hjärta är fäst vid moskén. Okej, okay? En man vars hjärta är fäst vid moskén. Och här säger vi man och inte kvinna. Den föregående, det är både unga pojkar och flickor. Ungdomar, vare sig de är manliga eller kvinnliga. Här däremot en man vars hjärta är fäst vid moskén. Det här är unikt för männen. Varför? För islam är det bättre för kvinnorna att be i hemmet. Hans hjärta är fäst vid moskén. Han längtar efter moskén. Han älskar moskén. Det är som hans första hem. Han vill be varenda salat i moskén. Han vill sitta kvar och vänta på nästa salat. Eller om han lämnar moskén, kan han inte vänta på att nästa bön kommer och han kan gå tillbaka till moskén. Han älskar moskén. Det här är en ungdom som kommer att få den här belöningen av Allah subhanahu wa ta'ala. Och sen nämndes två män, eller två personer, det här inkluderar också kvinnor, som älskar varandra för Allahs skull. Träffas för Allahs skull och skiljs åt för Allahs skull. Det betyder att de träffas för Allahs skull, inte för någonting världsligt. Inte för att man vill ha någonting ekonomiskt av dem eller någonting. Man vill bara träffa personer för man älskar honom för Allahs skull. Och man är med personen för Allahs skull. Och när man skiljs åt älskar man också varandra för Allahs skull. Det är det som menas. Att man, ens vänskap byggs inte på någonting materiellt och världsligt. Att mashallah, jag älskar dig, du min broder hit och dit för att han är känd. Eller han har mycket pengar, han har status. Han kan få mig att komma i högre position i samhället. Nej, jag vill inte ha någonting världsligt från dig. Det jag vill ha från dig, jag älskar dig för Allahs skull. Då kommer man att få den här äran. Och Allah kommer att ropa ut på domedagen. Vart är de som älskade varandra för min skull? De som besökte varandra för min skull? De som satt med varandra för min skull och gav till varandra för min skull? Idag kommer jag skugga dem under min skugga. Denna dag inte finns någon annan skugga. Mashallah. Så en väldigt fin och vacker egenskap att älska en person för Allahs skull. Och det har också nämnts i hadithen. Att den starkaste formen av iman är att älska och hata för Allahs skull. Eller älska det alla älskar och de alla älskar. Och hata de alla hatar och det alla hatar. Det här är en form av iman. För hur kan man som troende förakta och hata någonting alla älskar? Det går inte ihop. Eller hur kan man älska någonting som alla hatar? Det går inte heller ihop. Så ett tecken på att man är starkt troende är att ens iman, ens kärlek och hat följer vad alla älskar och hatar. Så man älskar en person bara för Allahs skull. Och sen den femte, va? En man som blir lockad, är inbjuden till haram. Och det här omfattar också kvinnor, om hon skulle bli lockad av en vacker ung man. En person som blir lockad av en vacker kvinna med position. Hon kanske är rik, hon är vacker, hon har position. Igen, i förutsättningarna finns. Killen är ung, han har mycket lust och begär. Men hans respons är inni akhafullah. Jag fruktar Allah. Nej tack, jag låter bli. Och här, jag fruktar Allah, betyder inte, som Sheikh Albani och vissa lärda säger här, det behöver inte nödvändigtvis vara att han säger det med tungan. Alltså att, om han inte sagt det, han inkluderas inte. Det kan vara att han säger det till sig själv i hjärtat. Att han bara tänker, jag är rädd för Allah, jag kan inte göra haram. Och om jag är haram, vad ska jag säga till Allah på domedagen? Jag är rädd för Allah, jag fruktar Allah. Det här går inte, det här är inte tillåtet. Så han låter bli för Allahs skull. Vare sig han då säger till sig själv i hjärtat, jag är rädd för Allah, eller han säger det med tungan, inni akhafullah. Vilket också kan påminna henne. Att wow, han säger nej till mig. Ingen säger nej till mig. Vet du vem jag är? Nej. För mig, Allah är större. Det får henne att tänka till också, eller hur? Så han säger, inni akhafullah. Jag fruktar Allah subhanahu wa ta'ala. Och den här egenskapen kallas för al-iffa. Avhållsamhet från haram. Och avhållsamhet från förbjudna sexuella relationer. Vilket också är otroligt svårt. Det är lätt att sitta här och säga, men det är svårt att kanske vara i den positionen. Så mashallah, den här personen belönas med denna stora belöning. Och sen nämndes den sjätte, och det är personen som ger sadaqa. Han skänker pengar. Han är så pass generös att hans vänster hand inte vet vad högra handen skänker. Och det här betyder typ att han räknar inte. Eller det kan också betyda här att han är så pass hemlig i att ge sadaqa. Att ingen vet. Inte ens hans vänster hand. Yani typ, det betyder här att han är generös igen. Generös och givmild. Och han ger hemligt. Okay? Så hans vänster hand vet inte vad höger handen skänker. Han är mashallah, räknar inte. Utan skänker för Allahs skull. Och gör det i hemlighet. Och sen den sista, en person som minns Allah. Khalien. Yani i ensamhet. Och hans ögon fylls med tårar. Han tänker på Allahs storhet, han tänker på kärleken till Allah, han tänker på paradiset, han tänker på Allahs vrede och straff över de som syndat, kanske tänker på sina egna synder, tänker på hur kort han kommer till att lyda Allah subhanahu wa ta'ala och gråter i ensamhet. Den här personen kommer också att få skugga av Allah azza wa jalla på domedagen. Så mashallah, 7 stycken personer som kommer att äras med detta på domedagen, med att få Allah subhanahu wa ta'ala skugga. Må Allah göra oss från dem. Amin. Sen berättas det från, ska vi se här, Abi Umama, eller vi kan ta en hadith som, från Salama radiyallahu anha, som sa till Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sa sani'ul ma'ruf taqi masari'su, att göra gott skyddar från ett dåligt slut. Och sadaqa släcker Allahs vrede. Så, och sadaqa släcker Allahs vrede. Och att hålla goda släktband, att vara god mot sin släkt, ökar personen i ålder. Och varje gott, eller allt gott man gör, är sadaqa. Och folket som gör gott i detta liv kommer att vara de som gör gott i det kommande livet. Mashallah. Här nämner profeten alaihissalam flera otroliga belöningar för vissa goda gärningar. Den första var att han sa sani'ul ma'ruf taqi masari'i as-su. Sani'ul ma'ruf betyder en person som gör gott. Jag tror man kan se på svenska, en välgörare, en gottgörare. En person som gör gott till allt och alla. Han är en god person. Han är så här glädjespridare i samhället. Han skänker pengar, han hjälper folk, han underlättar för folk. Han gör gott. Sani'ul ma'ruf. Personen som gör gott. Vad är hans belöning? Han kommer att skyddas från det dåliga slutet. Och det dåliga slutet är här en dålig död. Men han kommer att dö en vacker död. Och ni vet ju, det finns ju i dunya det som kallas för husnul khatima, det goda slutet, den goda döden. Och su'al khatima, den onda döden, eller den fula, den dåliga, negativa döden. Man dör på ett dåligt sätt. Och det är viktigt, varför? För att personen kommer att återuppstå på det han dog på. Och ibland du hör om folk som dör kanske i kriminalitet, dör påverkad, dör då han gör orättvisa mot andra människor, dör i ett tillstånd där han inte har bett på flera år eller liknande. Det är ett dåligt sätt att dö på. Och till vissa man säger till dem, säg la ilaha illallah, sista ordet, han kan inte säga det. Och som Ibn Qayyim nämner, att vissa man säger, de har syndat och så vidare. Man säger, säg la ilaha illallah, personen sjunger någon sång han har hört. Och så dör han. Han kan inte säga det. Subhanallah. Så det finns de som dör en dålig död. Men hur skyddar man sig själv från att dö en dålig död? Jo, genom att vara en sani' ma'ruf, en person som gör gott. Så en sån person ska man försöka vara i samhället. Till alla sina medmänniskor. En person som gynnar, vare sig det är jobbet, på skolan, i hemmet. Gör gott. Det är inte begränsat till någonting. Utan bara den som gör gott hela tiden. Är ni med? Då inshallah kommer man att få det här goda slutet. Allah kommer att underlätta för dig saker och ting i livet. Sen nämndes att sadaqa. Och sadaqa är sirr. Den dolda sadaqan släcker Allahs vrede. Och i vissa hadither, så som vatten släcker eld. Genom att ge sadaqa i hemlighet dämpar och avvärjar Allahs vrede. Varför? För Allahs vrede kommer som en konsekvens av att du syndat. Allah blir arg på dig för att du har syndat. Och Allah subhanahu wa ta'alas vrede tas bort när synderna tas bort. För att ge sadaqa, ta bort dina synder. Innal hasanat yudhibna sayyi'a. De goda gärningarna tar bort de dåliga. Så sadaqa tar bort synder. Synderna försvinner, Allahs vrede försvinner. Och om Allah inte är arg på dig, så är han nöjd över dig. Subhanallah. Så vill man, eller känner man att Allah är inte nöjd över mig, Allah är arg eller liknande, rädda dig själv från Allahs vrede. Du kanske har syndat, gjort stora saker, genom att ge sadaqa. Skänk pengar till behövande, och inshallah Allahs vrede kommer att tas bort från dig. Och sen nämndes att hålla goda släktband, familjeband, att vara god mot sin släkt är någonting som ökar personen i ålder. Ökar personen i ålder. Silatul arham kan översättas till att hålla släktbanden. Men det är mer generellt än så, mer omfattande. Det betyder att vara god mot sina släktingar. Att vara respektfull, att behandla dem väl, att hjälpa dem, att hålla kontakter med dem, höra av sig till dem. Underlätta för dem, avlasta. In allting gott man kan göra. Det är silatul rahim. Med släktingar, ens föräldrar, ens farföräldrar, ens barn, ens syskon, ens moster, faster, ens kusiner och så vidare. Ja, det är bra att man är personer som försöker att hålla bra släktband. Och vad är då belöningen? Jo, Allah kommer att öka ditt liv. Du kommer att få ett längre liv. Och då kommer ju här frågan. Är inte livet redan bestämt? Är det inte bestämt hur länge vi kommer att leva? Är det inte en del av ödet? Är det inte skrivet? Är det inte det? Jo, Lohar Mahfud är skrivet. Allting är skrivet. Men då säger de lärda så här. Det kan betyda en av två saker. Hadithen kan betyda att ordagrant, han kommer att leva längre än vad han skulle ha gjort om han inte var god mot sina släktingar. Två, han kommer att leva den ålder som är skriven, självklart. Men Allah kommer att ge honom baraka i hans liv. I de åren som är skrivna för honom. Taib, så hur kan ändå en person få längre liv av att vara god mot sina föräldrar och släktingar? Jo, för att Allah subhanahu wa ta'ala, då han skrev ödet, skrev att den här personen ska leva kanske längre, 70, 80, 90 år, för att han är god mot sina föräldrar. Är ni med? Så när han är god mot sina föräldrar, då är det också någonting skrivet, så som hans ålder är skriven. Är ni med? Så det finns ingen motsägelse här. Men är han inte god mot sina föräldrar, då är det inte någonting skrivet. Och då är hans ålder kanske inte så speciellt hög. Så det är en tolkning. Och två, det kan också betyda att Allah kommer ge honom baraka i livet. Välsignelse. För att det finns de som kanske lever 40-50 år, men mashallah, de hinner uträtta så mycket gott i livet. De lever 40-50 år av lycka och hälsa och välstånd. Och gör så mycket gott i livet. Deras dag och natt är präglat av baraka, välsignelse. Och vi har folk som lever kanske 90-100 år, men deras liv är värdelöst. De hinner inte göra någonting i sitt liv. De har problem och motgångar och tiden bara rinner iväg. Och kanske spenderar sina 40 år liggandes i en säng senil. Vad har de personer gynnats av sitt långa liv? Förstår ni? Så vilket liv är egentligen det långa, vackra livet? Det är det välsignade livet. Så att vara god mot sina släktingar är något som ökar personen i ens umr, i ens ålder. Och sen så sa profeten alaihissalam, wa kullu ma'rufin sadaqa. Och allting gott du gör är en sadaqa. Det är en välgörenhet. Allting gott du gör. Du säger subhanallah, det är sadaqa. Du hjälper någon att bära en kasse, det är sadaqa. Du håller upp en dörr, det är sadaqa. Du håller upp hissdörren till grannen, det är sadaqa. Allting gott, kullu ma'rufin, utan undantag, är en form av sadaqa. Och det här lär oss att sadaqa, begreppet sadaqa, handlar inte bara om att ge pengar eller mat till fattiga. Utan det är ett omfattande begrepp som omfattar alla goda gärningar. Det är en form av sadaqa. Och som hadithen nämner att varje dag människan vaknar så har hon en skyldighet att ge sadaqa till sina 300 plus yani, leder i kroppen. Människan har 360 leder som nämndes i hadithen och måste ge sadaqa till dem varje dag. Yani, i tacksamhet till Allah subhanahu wa ta'ala. Och då nämndes liknande att säga dhikr sadaqa, att hjälpa personen sadaqa, att avlägsna något farligt från vägen i sadaqa och så vidare. Så allting gott vi gör som muslimer är en form av sadaqa. Och sen så sa profeten alaihissalam att folket som är ahlul ma'ruf, de som är välgörare och gör gott, kommer att vara detsamma på domedagen. De kommer att vara stå ut på domedagen med att de är ahlul ma'ruf. Och folk kommer också göra gott för dem på domedagen. Och det sägs också här att de kommer fortsätta göra gott på domedagen. Vad är det för gott man kan göra på domedagen? Är det någon som vet? Vad är det för god gärning du kan göra på domedagen? Shafa'a. Du kan medla för någon. Och Allah accepterar bara medling för någon han är nöjd över. Och Allah är nöjd över ahlul ma'ruf. Så de kan på domedagen fortsätta göra gott till sina nära och kära. Att medla för dem. Att Allah ska förlåta dem. Allah ska inte straffa dem. Allah ska rädda dem från helvetet och så vidare. Subhanallah. Så mashallah, här finner vi återigen den enorma belöningen av att vara en person som gör gott. Ja. Vi går vidare till nästa kapitel. Uppmuntran av att ge sadaqa till sin fru, sina släktingar och att ge dem företräde framför andra. Vi har talat om att man kan ge sadaqa till alla. Det finns ingen person som inte kan ge sadaqa. Men vem är mest berättigad din sadaqa? När det kommer till att det står inför valet av flera personer. Du kan ge till en fattig person i hemlandet. Du kan ge till en fattig person i ett flyktingläger. Eller du kan ge till din släkt. Vem är det som har företräde här? Och då säger författaren här att det är släkten. Släkten kommer före. Ja. Och det berättas här en hadith från Zainab al-Thaqafiyya som var fru till Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhuma, den stora alimen, den stora lärda mannen från Sahaba. Hans fru hette Zainab. Hon berättar att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gav dem en khutba, och enligt vissa hadither på Eid. Och han brukade också ge khutba till kvinnorna eller hålla föreläsning för dem en gång i veckan. Och från det han sa i sitt tal, det var kvinnor skänk sadaqa, även om det är från era smycken. Yani, rädda er själva från elden genom att ge sadaqa. Och då så gick hon tillbaka, Zainab gick tillbaka till hennes man Abdullah ibn Mas'ud. Hon säger att du är en man som är khafif dhatil yad, du har inte mycket, alltså du har det svårt själv ekonomiskt. Och profeten alaihi salatu wasalam beordrade oss att ge sadaqa. Så gå till honom och fråga honom, du, alltså Abdullah ibn Mas'ud, om det är tillåtet för mig att ge dig sadaqa. Alltså frugan vill här ge sadaqa till hennes man, men hon vill inte göra det innan hon har fått en fatwa att det är tillåtet. Så går du och frågar om det är tillåtet att jag ska ge den till dig. Och då säger Abdullah, du kan gå och fråga. Och då säger vissa alla det här för att han skäms. Varför ska jag gå och fråga att min fru ska ge mig pengar? Alltså han skäms att ställa en sån fråga till profeten alaihi salatu wasalam. Så hon gick tillsammans, eller hon gick till profetens hus alaihi salatu wasalam, och när hon kom dit så var det en annan kvinna där från en ansar, en annan kvinna från Medina, som hade exakt samma fråga till profeten Muhammed alaihi salatu wasalam. Och så säger hon här, wa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad ulqiyat alaihi al-mahaba. Och folk hade en enorm värdnad för profeten alaihissalam. Folk vågade inte bara gå fram och bara säga vad som helst eller prata med honom hur som helst, utan det var en sån respekt folk hade för profeten alaihissalam. Så Bilal kom ut från profetens hem alaihissalam, och vi sa till honom, kan du gå in till honom och ställa den här frågan? Säg till honom att det står två kvinnor vid dörren som har en fråga om det är tillåtet att ge sadaqa till sin man. Eller att ge sadaqa till föräldralösa barn man tar hand om i hemmet. Men berätta inte vilka vi är. Samma sak där, de ville hålla låg profil och vill inte avslöja sig. Så Bilal gick in till profeten a.s. och frågade honom, och då så säger profeten alaihissalam, vilka är de? Vilka är de här två kvinnorna? Och då så sa Bilal, det är en kvinna från Ansar och Zainab. Och då så sa profeten alaihissalam, Eyu Zayanib. Vem av alla Zainab? Det var ett jättevanligt namn i Medina. Så vadå Zainab? Det är som att säga Mariam eller Fatima. Det finns jättemånga. Vilken av alla Zainab? Och då så sa han, Abdullah ibn Mas'uds fru. En fråga här. De sa, säg inte vilka vi är. Bilal avslöjade direkt vilka de var. Varför? För att man får inte hålla någonting hemligt för profeten så. Om han ber om någonting, du måste ge det. Hans önskan går före deras önskan. Okay? Han står närmare de troar än de själva. Det här finns ingen diskussion i frågan. Och då så svarar han på frågan. Och han säger, bekräftandes, att de får ajr al-qaraba och ajr sadaqa. Inte bara att de får belöningen för sadaqa, de får också belöningen av att hålla familjebanden, släktbanden, att vara god mot sin familj. Så att de får gärna dubbel belöning. Och denna hadith finns i Bukhari, muslim. Så här finner vi att det är tillåtet, eller det är namn, att det är tillåtet att ge sadaqa till sin man från kvinna. Och det kan ju vara i form av till exempel smycken eller liknande. Det händer ibland. Mannens pengar är slut. Kvinnan har kvar sin mahar. Hon har flera hundra gram guld eller liknande. Då är det en god gärning, en god gest av henne att hjälpa till, att betala. Kanske betala hyran eller köpa mat eller liknande. Och det är för hennes sadaqa. Och inte bara sadaqa, det är en nivå högre. Att hålla släktbanden, att hålla familjebanden, stärka familjebanden. Så hon får där dubbel belöning. Hadithen bevisar också att det är tillåtet för kvinnan att, vad kan man säga, förvalta och spendera hennes pengar som hon vill. Hennes pengar är hennes pengar. Men då säger de lärda, så länge det inte är gemensamma pengar eller pengar som är mannen skulle ta skada av att hon skänker till någon annan. De har kanske gemensamma pengar, en gemensam pott, de ska göra någonting tillsammans och hon bara yani, spenderar dem eller ger dem till någonting och sen pengarna är borta. Yani, om det är, innebär en skada för familjen, så kanske inte. Men generellt, om pengarna inte gör det, som guld och smycken eller liknande, de bara ligger där, så har hon rätt att förvalta dem och spendera dem som hon vill. Och behöver inte hans tillåtelse. Det berättas också från Salman att profeten alaihi salatu wasalam sa: "As-sadaqa, sadaqa, alltså almosa till en fattig är sadaqa. Men sadaqa till en släkting är två. Den är sadaqa och silla. Den är både sadaqa och att upprätthålla släktbandet." Så mashallah här, dubbel belöning. طيب انت الحديث هار ده كابيتل حكيم ابن حزام رضي الله عنه صا ات من صا يا رسول الله vilken sadaqa är den bästa sadaqa, vilken sadaqa är den bästa sadaqa, och då sa han ala di rahim al kashih, att ge sadaqa till en släkting som är kashih. Och kashih förklaras här av al-Mundhiri, då han säger yani en släkting som håller sitt hat inombords mot dig. Så här, inte bara att du ger sadaqa till en släkting, en ammo eller en kusin eller liknande. Det är bra. Du specificerar han som hatar dig. Han som har någonting emot dig. Han är fattig, han är i behov, men han är skitjobbig. Han hatar dig, kanske snackar skit om dig. Det går i släkten, han snackar skit om dig och så vidare. Han ger dig sadaqa. Varför? Det är ganska uppenbart varför. För att han ska börja tycka om dig. För att mjuka upp familjebanden. Det här är viktigt i islam. Jag får så mycket frågor om infekterade familjesituationer. Där den ena inte pratar med den andra. Ibland barn pratar inte med sina föräldrar. Det är katastrof. Någon säger jag vill gifta mig, men jag har inte haft kontakt med min pappa på 10 år. Vad är det här för något? Är din pappa muslim? Han är muslim. Varför? Vi vet inte. Ibland det bottnar i att en skilsmässa och problem med morsan hit och dit och så. Du får inte klippa banden med din pappa. Haram. Du måste direkt ringa honom. Vad är det för någonting? Ibland med sina syskon. Moster, faster. Morsan bråkar med hennes syster. Och säger du får inte prata med din moster. Vad är det för någonting? Hon har inte rätt att säga så. Du har inte heller rätt att lyda henne. Du måste prata med din moster. Är ni med? Så att, och ibland... Eller väldigt ofta så är de här infekterade familjefejderna bottnar i världsliga problem. Någon sa någonting, någon ärvde pengar, någon tog lite för mycket, någon gjorde fel hit och dit. Det är löjliga saker ibland. Eller jag ska inte förringa att stjäla ett arv eller liknande, men jag säger bara att det bottnar ofta i världsliga saker som skulle kunna gå och lösa. Är ni med? Och även ni vet i islam, jag har nämnt det tidigare, om det finns en fejd mellan två muslimer, du får ge zakat. Det sa det, zakat. Du får låna pengar för att lösa fejden. 100 000, jalla bli vänner. Och sen, man får betala dig för att du har lånat pengar för att lösa fejden. Zakat-pengar. Förstår ni hur viktigt det är i islam att muslimer inte bråkar, bojkotta varandra. Subhanallah. Så här, mashallah, skänk till dina släktingar. Och också en viktig sak här, som många inte förstår sig på, det här med silat och rahim, att hålla släktbanden. Det är inte ömsesidigt, som du har nämnt i en hadith. Det vill säga, du ska inte bara hålla släktbanden med de som ringer till dig. Utan den som verkligen håller släktbanden, det är den som håller banden med de som brytit banden. Där har du en riktig, en iwasil, den som håller släktbanden. Han som försöker och krigar. Men de som inte hör av sig till honom, de som inte är schyssta mot honom, han är schysst mot dem. Och det där är svårt. Ni måste erkänna, han är en krigare, eller hur? Det som gör så. Och ibland är det jobbigt, infekterat, men man ska alltid som muslim försöka vara den bättre parten. Allt är inte alltid bekvämt. Förstår ni? Det är inte kanske bekvämt att ta upp telefonen, ringa någon du inte har pratat med flera år. Paradiset är inte gratis. Det har ett pris. Förstår ni? Och dessa belöningar kommer inte heller gratis. Så försök alltid vara den bästa parten. Och vad är det värsta som kan hända? Att han lägger på? Att han säger ring inte eller whatever. Eller hur? Då kan du ringa igen kanske. Och skicka ett sms. Ammo, vad har hänt? Och jag älskar dig. Någonting är det. Så jätte, jätteviktigt att man försöker att vara så god som möjligt mot sina släkting. Nästa kapitel. Faran av att frågas av en släkting. Frågas av en släkting i behov. Och sedan vara snål. Och ge till andra istället för släkting. Ja. Det berättas från Bahz ibn Hakim, från hans far, från hans farfar, som sa att jag sa ja Rasulullah, vem ska jag vara god mot? Han sa din mor, ummu. Sen din mor, sen din mor, sen din far, sen de som kommer eller står dig närmast av släktingarna. Och sen så sa profeten alaihissalam att om en person frågar, yani den maula betyder här, yani den släktingen som står honom nära eller över honom, min fadlin, wa huwa inda, yani någon ekonomisk hjälp. Och fadl betyder här, yani stöd, ekonomisk hjälp som han kan ge. Fadl betyder de pengarna som är över. Yani han kan lägga dem i kassaskåpet, spara dem. Han frågar honom om de pengarna, inte pengarna han behöver. Fayamna'hu iya. Men han nekar honom och säger att du får dem inte. Förutom att han kommer att hämtas på domedagen. Och han kommer, eller hans pengar han nekade, kommer att bli en orm som biter honom eller jagar honom. Så här, han straffas för att inte hjälpa sina släktingar. Inte bara att han, det är inte bra. Han straffas. Släktingar är i behov. Han svälter. Han säger, ammo, hjälp mig. Sen är det gå. Jag måste spara pengar. Det här går inte. Hur kan du gå och sova? Och din släkting är hungrig. Frågar dig om pengar, du sitter honom, nej, stänger dörren i ansiktet. Det är klart att det här är en klandervärd egenskap. Inte ens med din granne får du gå och sova. Och han är hungrig. Du får inte sova mätt och din granne är hungrig. Så att, vad ska vi då säga om en släkting som står en nära? Allah muslim. Vi går vidare till nästa kapitel som tar upp något helt annat. Och det är belöningen av al-qard, att låna ut pengar eller låna ut saker, låna ut pengar eller låna ut saker, yani lån. För att i islam pengar är ju inte bara sedlar och mynt, utan det är liksom valuta, egendom, förmögenheter. Det kan ju vara en bil är pengar, alltså mal i islam. Ett hus är mal, guld är mal, silver är mal. Så just det här begreppet egendom är väldigt brett också. Det är inte bara begränsat till pengar. Det berättas från Bara ibn Azib radiyallahu anhu att han sa, jag hörde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säga, den som lånar ut manihat al-labanin, kan här betyda ett djur som mjölkas. Vad säger man? Get eller ko eller kamel eller liknande. Av varikin, eller silvermynt, yani pengar. Av hudia zuqtaken, eller vägledare, en person som frågar om vägledning, kommer att få belöningen av att han friat en slav. Kommer att få belöningen av att han friat en slav. Och hadithen är sahih. Mashallah. Så här finner vi vad? Att låna ut någonting. Till exempel förr i tiden. Din granne vill låna din kamel. Jag har kamelen, han lånar kamelen. Och han mjölkar den och så vidare. Och så lämnar han tillbaka. Eller han lånar lamm av det. Och han får klippa dem. Han får ta mjölken och så vidare. Och sen lämna tillbaka. Eller kanske para. Hans djur paras med ditt djur och så vidare. Gratis, bara lär sig. Han tar nytta av det. Kostar det egentligen ingenting. Så mashallah, du får stor belöning. Och den andra, låna ut pengar. Lånar du ut pengar så får du belöningen av att du friat en slav. Vilket är en enorm belöning, subhanallah. Eller någonting så enkelt som att vägleda en person som frågar efter väg. Ja, i förr i tiden, ni vet, någon kommer ut i öknen och han säger, vart ligger den här staden, den här byn? Och du förklarar, det ligger norrut, en dags resa efter det här berget, hit och dit. Ja, ni så där, du förklarar vägen in på ett väldigt omfattande sätt, inshallah. Du får den här stora belöningen. Det berättas sen från Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu att profeten sallallahu alaihi wasallam sa kullu qardin sadaqa. Varje lån är en sadaqa. Varje lån är en sadaqa. Eller någonting som du belönas för som sadaqa. Och det berättas också från Abdullah ibn Mas'ud att han sa att profeten sallallahu alaihi wasallam sa, om en muslim lånar ut eller ger ett lån till en annan muslim 2 gånger, så kommer han att få belöningen av att han gett det i sadaqa 1 gång. Genom vad menas med denna hadith? Att om du, till exempel jag nu lånar ut till Ahmed 100 kronor, han ger tillbaka dem imorgon. Så jag lånar 100 kronor, jag får tillbaka dem imorgon. Då är det som att jag har gett sadaqa. Jag får belöningen av de här pengarna som sadaqa. Som en allmosa. Subhanallah. Trots att jag får tillbaka sadaqa, jag får inte tillbaka dem. Jag får dem av Allah, men jag får dem inte av honom. Lån, jag får tillbaka dem. Det är bra. Så jag får tillbaka dem, mashallah. Men ändå jag får belöningen av sadaqa. Som att jag har givit dem i sadaqa 1 gång. Fint, eller hur? Mashallah. Han nämner också en generell hadith om lån här. Hadith Abu Huraira, där profeten alaihi salatu wasalam sa, den som underlättar för en person som har det svårt kommer Allah att underlätta för detta liv och kommande liv. Och här en person som har det svårt, och mu'sir betyder ekonomiskt. Att man underlättar för en person som har det svårt ekonomiskt, om du gör det kommer Allah att underlätta för dig i detta liv och i kommande liv. Och det här, orkar ni 5 minuter till? Krigare. Kämpa på. 10, mashallah. För att det hänger ihop med nästa kapitel. Belöningen av att underlätta för en skuldsatt person. Vi tar det kapitlet också. Det är kort igen. Belöningen av att underlätta för en skuldsatt person och att förlåta hans skuld. Att underlätta för honom och att förlåta hans skuld. När man har lånat ut pengar till någon, eller vad det kan vara, så har man 3 alternativ. 2 tillåtna och 1 förbjudet. Okej? Okay? De 2 tillåtna är att du ger personen uppskov. Alltså personen som har svårt att betala tillbaka. Du har 3 alternativ. Du ger personen uppskov. Du låter honom betala senare när han kan. Han sa i slutet på månaden, sen han sa jag har inga pengar. Alltså nästa månad, nästa år, när du kan. Det är första valet. Andra valet är att förlåta synden. Du säger du behöver inte betala. Eller ge mig hälften. Okej? Okay? Tydligen. 3:e valet, det är haram. Det är säga, betala senare men jag vill ha mer. Och det är ränta. Och det är förbjudet i islam. Och Allah nämner det här i de sista verserna han uppenbarade. وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَنَ. Att de personer som lånat någonting av er har det svårt, så ger honom uppskov till lättare tider. وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Men att ni skänker pengarna till honom är bättre om ni bara visste. Är ni med? Ja. Abu Qatada radiyallahu anhu hade lånat ut pengar till en annan man som han letade efter. Och den här personen höll sig gömd för honom. Han, efter att han inte kunde betala, höll sig undan. Och sen, det nämns att han gick hem till honom, catchade honom, och mannen säger, jag kan inte. Mursid, jag har ingenting, jag är fattig, jag är panken. Och då säger han, Allah, är det sant? Man kan säga så, Allah, ja, ni säger Wallah, som ni säger då. Allah, säger Wallah. Så mannen sa, ja, Allah, det är sant, jag har inga pengar. Och då så sa han, jag hörde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säga, den som vill att Allah ska rädda honom från domedagens bekymmer och motgångar ska underlätta för en person som har det svårt ekonomiskt eller förlåta synden. Det rättade muslim. Yani, underlätta för den skuldsatta, för lite nefas al-mu'sirin. Underlätta för honom eller förlåt synden. Så här, underlätta kan vara betala senare, betala hälften eller kallas betala ingenting alls. Vilket är bäst? Då kommer alla underlätta för personen. Och här också, att underlätta för en skuldsatt person kan också vara att man hoppar in. Personen är inte skyldig dig pengar. Jag vet att min broder, han har en skuld till exempel, som betynger honom, som är tung för honom och jobbar för honom. Inte till mig, men till någon annan. Och då säger jag, bror, här pengarna betalar min skuld. Då har jag underlättat för honom, eller hur? Eller här pengarna betalar halva din skuld. Och så vidare. Eller att han lånar pengar av mig, jag säger betala hälften, betala om 5 år när du kan. Eller annars betala inte alls. Är ni med? Så att man underlättar för dem som har det svårt, som är skuldsatta. Det finns en väldigt vacker hadith om en man av de som levde före oss. Och den här mannen, det nämns här att dödsängeln kom till honom och frågar honom, har du gjort någon god gärning? Och han säger, jag vet inte, jag känner inte till någon god gärning. Och då så sa mannen, tänk efter. Och han säger, jag kommer inte på någonting förutom att jag brukade köpa och sälja till folk i dunja. Och jag brukade ge uppskov till de som hade det svårt. Och jag brukade förlåta de som hade det svårt. För adkhalahu Allahul Jannah. Så Allah lät honom gå in i paradiset. Allah lät honom gå in i paradiset. För vilken gärning? För att han var förlåtande och överseende. Och en liknande hadith, precis. Att den här mannen, han gjorde inte mycket gott. Han var en affärsman. Han hade 2 söner som han skickade ut, som jobbade åt honom. Och han sa, samla mina pengar, samla mina skulder. Men han sa, خُدْ مَا تَيَسَّرْ وَتْرُكْ مَا عُسِرْ وَتَجَاوَسْ. Ta det folk kan ge och det de inte kan ge, låt det vara. Yani, förlåt skulden för dem. لَعَلَّ اللَّهُ يَتَجَاوَزَ عَنَّا. Kanske Allah kommer att förlåta oss. Kanske Allah kommer att förlåta oss. Så när mannen dog så frågar Allah honom, har du gjort någonting gott? Så mannen säger, la. Jag har inte gjort någonting gott. Förutom att jag brukade skicka de här pojkarna. Och låna ut pengar till folk. Och jag brukade säga. Ta vad de kan ge och lämna det de inte kan ge. Kanske Allah kommer att förlåta mig. Och då så säger Allah. Qad tajawaztu anka. Idag har jag förlåtit dig. Mashallah. Och det här, ya ikhwa, faller in under en väldigt viktig princip i islam. Och det är att al-jaza'u min jinsi al-amal. Att det du gör får du tillbaka. Så som du är, kama tudin tudan. Det du gör kommer tillbaka till dig. Är du generös, Allah är mer generös mot dig. Är du förlåtande, Allah är mer förlåtande mot dig. Är du överseende, Allah är mer överseende mot dig. Är du hjälpsam, Allah kommer att underlätta för dig. Så som du vill att Allah ska vara med dig i detta liv, var också så mot andra människor. Och Allah kommer att, mashallah, öppna till dig dörrar av gott som du aldrig kunnat föreställa dig. Mashallah. Ja, det finns några hadith kvar, vi tar dem faktiskt nästa vecka. De är också viktiga, inshallah ta'ala. Och om någon har en fråga, så ahlan wa sahlan. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Så. Ahsant, ahsant. Vi har ju också folk som är slarviga. Alltså, du ska inte låna ut pengar till någon som är kriminell till exempel. Du vet att han går och köper knark för pengarna. Eller han går och spelar, vet du, så här, spel. Gambling. Du ska inte ge honom pengar alls. Det är självklart. Även en person som är sefi. Alltså, han kan inte ta hand om pengar. Han får pengar och så pengarna bara borta. Förstår du? Han har knappt pengar så han går och köper en jacka för 15 000 till exempel. Du ska låna pengar till honom för. Förstår du? Så att om personen är yani slösaktig och han är skyldig halva stan pengar och så vidare, Man får kolla på situationen. Är han fattig, ge honom mat istället. Ge honom kläder. Betala hans faktura eller någonting, jag vet inte. Men vissa människor behöver lära sig, förstår du? Men om personen är fattig och han lånar pengar av alla, vad ska man göra? Han behöver hjälp. Han behöver kanske sadaka, inte låna pengar. Och det är också en schysst grej att vi talade om det innan förra lektionen, om att man ska inte fråga som muslim, man ska inte tigga som muslim. Men om man vet att en broder eller syster är i stort behov och personen praktiserar de här haditerna och frågar inte någon, då ska du vara den bättre parten och gå och hjälpa personen utan att personen ska behöva sänka sig själv och fråga om hjälp. Förstår du? Personen har mashallah den här izzan som man ska ha och frågar inte någon om något. Men kommer den inte heller tacka nej till en gåva om han får den. Förstår du? Så sådana personer ska man ju hjälpa, de som är i behoven. Men som du sa, de här slarviga som är skyldiga alla som har pengar. Man får kolla in i varje enskilt fall igen. Ibrahim.
Det här du sa med kvinnans pengar är hennes.
Ja.
Är inte så att också hon